Hans.
Ja.
Hur kan man förlåta ett oförlåtligt brott, nämligen det att döda ett barn?
Ja, det är en väldigt svår fråga. Man kanske ska se den här operan igenom för att kunna svara på det. Men det har någonting med insikt och medlidande att göra.
Det här stora brottet, kanske det största brottet, att döda någonting helt oskyldigt. Är det rimligt att förstå för en utomstående? Vad tycker du?
I det här verket finns det mycket religion också. De kommer beta av här den ena dödssynden efter den andra och det toppas med barnamord. Men ja, det finns en person i den här operan som kan lyfta sig på slutet genom medlidande insikt, förlåta det allra värsta.
Vi får återkomma till det.
Yeah.
Som du märker så är det stora frågor som ligger framför oss i den här podden. Det handlar alltså om Leos Janáceks opera Genova. Med existentiella frågor inleddes alltså operaguiden den här gången. Varmt välkommen ska du vara. Och jag, Britta Svanholm-Magnett, kan väl lika gärna avslöja med en gång att det är en rätt eländig opera vi har framför oss. Leos Janáceks genombrottsopera Genova. Men Hans Häggström, P2-medarbetare och dagens sidekick. Varför ska vi ägna tid åt en opera som i alla fall jag anser var så eländig?
Ja, det är den ju. Samtidigt tycker jag att det är bland det bästa och finaste man kan se på en operascen. Det handlar om människor som måste växa och som måste komma till insikt om sina egna bevekelsegrunder, vad är egentligen viktigt i livet, till en magnifik musik som verkligen skildrar deras känslor och deras vardagsliv på ett fantastiskt sätt.
Det är till och med så att man behöver det perspektivet för att stå ut med den här operan.
Oj, ja, kanske det. Alltså utan musik, ja, det är ju en pjäs från början, men musiken kan ju också ha något väldigt förlösande och förklarande i sig. Och det är det jag tycker att det här verket har.
Genova utspelar sig på 1800-talet, men den är skriven runt förra sekelskiftet ungefär. Urpremiären ägde rum 1904. Just då var verkligheten på modet inom operavärlden. Vi har till exempel Puccini i Italien med sin verismo som det kallas. Och naturalismen gjorde stora framsteg i både Frankrike och Tyskland. Som du sa, Genova baseras på en teaterpjäs av Gabriela Prajsova. En kvinnlig författare alltså bakom storyn. Är det ovanligt?
Hur vanligt eller ovanligt det var i det här området då, det vet jag inte i Tjeckien och på tjeckiska språket, men det kanske inte är så konstigt i alla fall. Att leva sig in i att bli med barn, att inte vara gift, vad ska hända, skammen och de saker som kvinnorna utsattes för i de här fallen, det kanske låg närmare till hands ändå.
Mm. Det här är en opera som så ofta i operans värld är påverkad av personliga händelser i kompositörens eller textförfattarens liv. Och i det här fallet så dog Janáceks dotter samtidigt som han höll på att arbeta med Genova.
Han hann nog precis bli färdig med den, om jag har förstått rätt. Och hon dog några dagar senare bara. Hon var i 20-årsåldern, hade varit väldigt klen väldigt länge och
han visste att hon skulle dö.
Han visste att hon skulle dö. Mm. Och det sägs, Janáceks fru har beskrivit det som att dottern säger, jag kommer aldrig få höra den här i verkliga livet, pappa. Kan du spela igenom den för mig? Så att han spelade den hemma för henne när hon låg döende.
Ja.
Och hela operan är tillägnat minnet av dottern Olga.
Mm.
Sonen hade de förlorat långt tidigare. Sonen var 2 år.
Mm.
Så att jag tror att den här Olga, dotterns gestalt, var nog framför Janáček när han skrev sin underbara musik.
Såklart. Och en förälders sorg är ju också verkligen påtagligt i den här operan. Och det är också en stor och viktig del av handlingen. Och den ska Per Feltzin få berätta om nu.
2 bröder och en ung kvinna och hennes styvmor och ett barn. Det är de här 5 människorna som det hela handlar om. Det är mot slutet av 1800-talet vid en kvarn i en liten by i Mähren, alltså östra Tjeckien, runt staden Brno. Båda halvbröderna Steva och Latsa är förälskade i kusinen Genova, men hon ser bara Steva och negligerar Latsa helt. Hon väntar barn med Steva och är orolig för att han ska bli inkallad, för då kan de inte gifta sig och på det sättet dölja att barnet redan är på väg. Steva blir inte inkallad, men istället för att gå hem firar han det här grundligt, vilket gör att det istället blir Genovas styvmor, Kostelnitska, som vägrar att gå med på bröllopet. Steva måste bli vuxen först, menar hon. Och när Steva, fruktansvärt arg, går sin väg, vågar Latsa närma sig den förtvivlat sorgsna Genova. Han tänker ta sin chans, men blir ratad och som hämnd skär Latsa Genova i ansiktet för att förstöra hennes skönhet. I andra akten har ett halvt år gått och Genova har fött sitt barn i hemlighet. Steva vill inte längre ha henne eftersom ansiktet är förstört, och dessutom har han förälskat sig i bydomarens dotter och bröllopet planeras. Däremot är Latsa fortfarande kär i Genova, och styrmodern Kostelnitska ser här en möjlighet att gifta bort Genova med Latsa. Men då måste barnet försvinna. Så, trots stora samvetskval, dränker hon det lilla barnet vid kvarnen och hoppas att isen och vårfloden ska ta hand om det. Genova vet inget. Hon tror att barnet dött i feber när hon själv också varit sjuk. Hon gör som styvmodern vill och går med på att gifta sig med Latsa. I akt 3 är det vår och då står bröllopet. Styrmoden Kostelnitska har varit underlig hela vintern, men ingen har riktigt brytt sig om det. Alla samlas till fest, också Steva och hans fästmö och hennes föräldrar. Men på bröllopsfesten hittar man det döda barnet. Kaos. Först anklagas Genova för att ha dödat barnet, men till sist kliver Kostelnitska fram och berättar att det var hon. Hon tar fullt ansvar och fängslas. Genova säger åt Latsa att han inte ska känna sig tvungen att stå vid sitt äktenskapslöfte, men han älskar henne fortfarande. Och hon går till honom.
Förlåtelse och kärlek trots allt handlar om i Genova, och vi kommer att återkomma till det lite senare i Operaguiden om Genova. Tack Per för genomgången. Hans, Genova är... Det är en känd opera, men den befinner sig ändå någonstans i ytterkanten av standardrepertoaren. Om vi ska börja med att placera den i operahistorien, var hamnar den då ungefär?
När den kommer så ungefär samtidigt sitter Puccini och skriver på Madame Butterfly, där det förekommer ett litet oäkta barn. Debussy sitter och skriver på den symbolistiska, estetiskt och raffinerade Pelléas och Mélisande, där det också förekommer ett litet barn. Och så vidare och så vidare. I Sverige sitter Strindberg och skriver på sitt drama Kronbruden, som är ett drama i lantlig miljö. Två släkter som ovänner, lite Romeo och Julia historia. Ett ungt par, hon blir med barn, de är inte gifta än. Och det kommer att gå väldigt illa för både barnet och mamman. Ja, ungefär där är vi.
Mm. Aktuella frågor på den här tiden märker man ju då.
Ja.
Hur skulle du säga att den skiljer sig från andra samtida operor?
Ja, det är ju genom Janáceks stil. Han är ju otroligt tydligt personlig i sin musik. Den är oerhört energirik. Orkestern är som en seismograf som registrerar känslorna hos de här människorna, de här förfärliga dramatiska situationerna, och i sorg och i glädje också. Och hela hans musikstil är ju som bottnar i det här märiska språket, och folkmusiken har oerhört medveten om att det skulle vara på den här märiska, en tjeckisk dialekt om man får säga så, och att hans teman och melodier grundade sig väldigt mycket på talet. Han satt och noterade ner ord i musik och kallade dem för talmelodier eller språkmelodier, så byggde han upp hela sin musikaliska väv av det här.
Ja, för han började alltid med språket, eller hur?
Ja, texten, språket och hur han kunde få det här att klinga. Och i Genova finns det ju lite folkmusikartade inslag. När de här byborna ska roa sig eller sjunga eller dansa så gör de det. Och en del texter, vad jag förstår, är autentiska. Men Janáček var noga med att han hade ändå skapat den här folkmusiken också. Men utifrån de här rötterna, han växte upp i en by på landet. Det här var äkta för honom.
Här är ett exempel från första akten hur Genofa, där kören då gestaltar byborna som sjunger om Steva som har sluppit ifrån kriget. Han har inte behövt tas ut i kriget.
Nej, han kanske till och med betalade för att slippa.
Och här får vi också då ett exempel på hur Janacek blandar västerländsk kontmusik och egen komponerad folkmusik, och han utgår från ordens betoningar, som sagt då. Berättelsen i Genofa, den är oerhört verklighetsförankrad också. Mm. Det märks ju verkligen att Janacek kunde sin samtid och sitt lands kultur och seder.
Ja då, alltså dels uppväxten på landet, och sen var han en oerhört engagerad person. Sociala frågor, stort rättspatos.
Jag läste någonstans att det också är den första operan som på ett uttalat och väldigt tydligt sätt beskriver ett utomäktenskapligt barn eller en oönskad graviditet. Det hade inte gjorts tidigare på det här sättet.
Det är modernt på många sätt.
Det här barnet då, det är ju själva ramhandlingen i operan. Om barnet lever så kommer Genofa, och i förlängningen Kostelnitska, eller klockerskan, som hon ofta kallas på svenska. Mm. Då kommer de att få leva i skam. Och därför begår klockerskan den här vidriga handlingen. Hon dödar barnet för att säkra Genofas framtid. Handlar inte egentligen hela operan också, kanske man ska säga, om klockerskan? Jo. Även om den heter Genofa.
Nej, men den heter ju inte Genofa.
Nej.
Det kan vi avslöja nu att från början, alltså Janáceks opera heter Hennes styvdotter. Ibland kan översättas som fosterdotter, men det är ju faktiskt styvdotter. Hon var gift med Genofas pappa.
Och hennes syftar ju alltså då på klockerskan.
Klockerskan. Mm. Ja. Så att, ja, nej, det är ju två huvudroller i den här operan, det får man säga. Mm. Och just hur klockerskan beskrivs, alltså där kommer ju det här som jag pratade om, olika dödssynderna, där kommer ju högmodet in, och hon är en auktoritetsfigur i byn. Hon är väldigt sträng, man får reda på en del av hennes bakgrund. Hennes äktenskap med Genofas pappa var inte roligt, och hon beskriver också till och med hon blir slagen och att han drack, och det är därför hon är så tveksam till hela den här släkten som hon är insyltad i, att Genofa ska fortsätta på samma bana. Det vill hon inte, för Genofa är smart. Klockerskan säger, jag hade ju sådana stora planer för dig, och Genofa har själv haft tankar. Så här är två väldigt kloka kvinnor, men klockerskan, hela tiden när man hör vad hon säger så verkar som det mest synd om henne ändå.
Mm.
Och det bästa vore om barnet dog, och det här barnet blir en skam, och en skam för mig, och så jag för Genofa, så där lite grann. Hon har en helt fantastisk scen i andra akten som verkligen är centrum i det här verket. Där resonerar sig klockerskan med sig själv, resonerar hon sig fram till att det bästa för alla parter, inklusive barnet, är om barnet dör. Och det är en sån här grotesk baklänges diskussion hon har med sig själv, där man bygger vidare på falska grunder hela tiden för att komma fram till ett mål.
Samtidigt så vill ju Janáček låta oss i publiken vara med i hela de här kvalen, för någonstans så lider hon ju också när hon resonerar.
Ja.
Det kanske är för att vi ska förstå henne någonstans. Ja. Vi får vara med från ax till limpa på något sätt.
Ja, det säger en hel del om det samhälle som de lever i, och hur strängt det var. Alltså socialt väldigt, väldigt strängt. Mm. Man har total kontroll på varandra.
Vi tar och lyssnar på hur det låter här när hon ska ta beslutet att döda bebisen. Här är vi i andra akten av Genova. Och det som är så fruktansvärt också är att efter hon har begått det här dådet så konstaterar hon och sjunger att barnet gjorde inget motstånd.
Mm. Det är hemskt. Det vi hör här också innan hon rusar ut i den här dramatiska scenen, det är att hon också ser ju framför sig hur folk ska peka finger och titta och skratta, hånskratta åt klockerskan.
Mm.
Det är ett enormt högmod som driver henne också.
Mm.
Så är det. Och sen hör man här fiolen, ensamma fiolen, när det här brakat färdigt när hon har sprungit ut. Som på något vis får symbolisera Genova.
Mm. För visst är det så att även om klockerskan lider och vi ska förstå henne, så är ju ändå den som man som publik lider mest med är ju ändå Genova.
Mm.
Och man kan ju bara sätta sig in i hennes situation. Barnet är bara en vecka gammal. Hon har precis börjat knyta an till det. Om man har fött barn så vet man att det är en massa processer som händer i kroppen den första veckan. Den har långsamt börjat läka. Mjölken har precis kommit igång. Och man håller på att vänja sig vid en ny tillvaro.
Mm.
Och så mitt i detta då, så försvinner barnet.
Mm.
Det är smärtsamt tycker jag. Att det har varit så länge och på vissa ställen så är det fortfarande så skambelagt att vara med barn, att bära ett barn. Man kan höra Genovas kval i musiken. Hon sjunger till den fulla Steva som bara leker med henne i första akten, där hon någonstans är desperat för att hon vet inte vad hon ska göra. Jag är lite upprörd att ansvaret som män behöver ta kring det här med barnalstrande, det är så väldigt, väldigt litet i förhållande till kvinnornas ansvar.
Ja. Och det kan vara svårt att förstå i Sverige idag, men det är bara att titta lite utanför sin egen värld eller titta bakåt ett par generationer. Jag menar, jag kan se min egen släkt. Min farfar hade en syster, de här växte upp i ett strängt eller stadianskt hem i Norrbotten. Hans ena syster blev med barn och det var i största hemlighet skickades hon iväg till andra änden av Sverige för att gå i skola eller gå i hushållsskola eller vad man sa, och fick föda barnet och lämna ifrån sig det omedelbart och sen komma hem och låtsas som ingenting. Och längre tillbaka sen så är det ju inte.
Nej.
Och vill inte uppge pappans namn, för då skulle hon säkert då orsaka mycket stora problem för den personen.
Mm.
Så att det har... Så kan
ligger
det vara.
Närmare än vad man skulle kunna tro.
Absolut. Men det som du säger också med Genova här, båda de här kvinnorna går ju igenom en enorm utveckling. Genova är inte jättetrevlig och sympatisk i första akten heller. Hon är väldigt stressad och snäsig och lite reserverad och sådär, men hon har ju som du sa en väldigt besvärlig situation. Men det är därför man kan på något vis identifiera sig med båda de här kvinnorna. Men om inte håret reser sig på huvudet av det vi hörde nyss här när klockerskan rusar ut med barnet, då kan man få en ny chans när Genova här kommer in och hon är drogad och sover och fattar ingenting av feberfantasier, och så upptäcker hon att barnet är borta. Hon får för sig att klockerskan, min styrmor, har tagit barnet till kvarnen för att visa upp barnet nu för alla, och sen så faller hon på knä eller är på golvet och gör en av de mest traditionella operaklischéerna som faktiskt kommer in här. För det sysslar inte gärna check med annars klischéer. Hon ber en bön. Hon ber en bön till Jungfru Maria om att beskydda barnet. Och vi vet att exakt när hon sjunger det här så dränker klockerskan barnet. Och det är... Ja... Ja, här har vi väl varför man står ut med det här dramat. Janáčeks oerhörda medkänsla och förståelse för alla de här karaktärerna.
Mm.
Och det här väldigt Fina uttrycket tycker jag, hans musik. Det finns inte ett uns sentimentalitet. Utan det är bara, när det är vackert så kan det vara smärtsamt vackert. Det kan åka iväg i en nästan extatisk fras så här.
Men det blir inte för mycket någon
gång. Nej. Sen finns energin och framdrivande rytmen i musiken när det behövs. Men här hör man hur han har karaktäriserat de här två kvinnorna i andra akten.
Om vi hoppar fram till slutet så sammanfattade Per Feltzin tidigare det genom att säga hon går till honom, alltså Genova går till Lazza när hon till slut accepterar honom och tillvaron så som den har blivit. Mm. Men vilken kärlek är det egentligen som de kommer att få? Älskar hon honom?
Efter allt det här med klockerskan har hänt och hon förs ju iväg till ett öde, jag gissar att hon blev avrättad för barnamord skulle jag gissa. Eller listigt fängelse, alltså hon försvinner ju deras liv på något sätt. Och Genova säger ju till Lazza att nej men, nu jag kan inte vara kvinnan för dig, du kan ju inte ha med mig att göra. Men han säger, men ska du ge dig ut i världen utan mig? Jag vill följa med dig. Och så säger han att om världen är grym så kommer vi ju klara det tillsammans. Och då händer någonting med Genova, för att då säger hon, Lazza, min älskade, du har förts till mig av en större kärlek. Det här är en kärlek som behagar Gud. Och musiken brusar loss i ett fantastiskt klang. Och någon slags förlösning. Genova har hittat en väg att gå vidare i livet tack vare sin känslighet, sin intelligens och vägran att låta bitterheten komma in här. Hon har fått förlåta Lazza för att han har skurit henne i kinden. Hon har fått förlåta Kostenitska klockerskan för att hon har delat hennes barn. Mm. Men hon har medlidande med människor.
Mm. Och genom att hon då ser det som en gudomlig kärlek eller gudomlig inverkan snarare än köttslustar, man säger, om det var det som det var med Steva då kanske i början, så kan hon gå vidare som du säger. Och i slutet så övergår musiken i dur. Mm. Och det är ju en tydlig fingervisning, speciellt i den här operan, att det händer någonting nytt. Hon vill starta om, skulle man kunna tolka det som. Vi tar och lyssnar på slutakkorden.
Härligt.
Ja, slutakkordet är verkligen början på någonting nytt i Genova. En av de allra mest kända av de sopraner som har försökt fånga Genovas själ, det är den svenska hovsångerskan Elisabeth Söderström. Under ett antal år på 70- och 80-talen så var hon Genova i Europa för många, många människor. Hon hyllades för sin tolkning som till exempel har beskrivits i den ansedda tidningen Gramophone, som att hon tolkar Genova med stor ömhet och styrka. Det är ju förstås fler som har försökt fånga Genovas desperation. De två kvinnorollerna, Genova och klockerskan, är ju som sagt jämbördiga i den här operan. Och i en uppsättning på Malmö Opera för några år sedan så funderade Gitta Maria Sjöberg och Erika Sundegård då som Kostelnitska och Genova på vem som egentligen är ansvarig för den här seden att skämmas för ett oäkta barn. Varför den lever kvar.
Hon har en bild av vad som är acceptabelt. Och hon är huruvida den bilden kom från karar som sa att det var så eller en mansdominerad värld eller inte, det kan man ju diskutera,
ja, det kan man
då. Men hon håller den vid liv, och det gör farmodern gör det också. Hon håller en typ av struktur vid liv som de här ungdomarna, pojkarna egentligen inte bråkar så mycket om. Men det är inte deras ord som gör att den här kulturen lever vidare. Det är ju kvinnorna som också driver den här kulturen vidare.
Ja, det är ju en intressant tanke som de för fram här. Är det i själva verket kvinnornas eget fel? Kan man säga så?
Oj, Nej, det är ett samhällsproblem.
Ja, visst är det väl det?
Ja,
man kan inte lägga hela skulden på kvinnorna. Det vore väl allt för hemskt.
Nej, då hade inte operan låtit så här.
Avslutningsvis då. Vi har en opera som innehåller en bestialisk grymhet. Gjord i någon form av gott syfte. I alla fall ur någons perspektiv. Mm. Klockerskans. Finns det goda brottet eller det barmhärtiga mordet?
Nej. Hon gör ju fel. Hon gör ju helt fel utifrån fel premisser. Och det är ju det hon säger på slutet till Genoffa. Det är bara din förlåtelse jag behöver. Nu får jag styrka av dig. Jag älskade mig själv mer än dig, säger klockerskan innan de för bort henne.
Och hur ska man då förstå att Genoffa faktiskt förlåter klockerskan?
Insikt, medlidande, förstå en annan människas kanske vrånga uppfattning om världen och sakernas tillstånd, men att ändå förstå. Genoffa har ju också syndat, och det säger hon ju också till Lazza, att han skar henne i ansiktet. Genoffa har blivit med barn med Streva. Ja, men vem ska sätta sig på den högsta hästen?
Det är ju nästan orimligt, kan man ju tycka utifrån, att hon väljer att se det på det sättet, att hon är så god i Genoffa.
Men vi ser ju henne utvecklas till det. Hon är ju inte färdig från början heller. Det är därför de här karaktärerna är så spännande. Den här operan är så fantastisk. För de utvecklas och går igenom svårigheter båda två. Och får en helt annan livssyn när det är färdigt. Och måste tampas med de här sakerna. Och vad ska en vanlig enkel människa göra, som vi alla är? Ja, man måste hitta sin väg. Och hennes väg att inte gå iväg med bitterhet utan se framåt. Och låta säkert det här tragiska och minnet av barnet leva parallellt med glädje i hennes kommande liv, hoppas jag. Det är så jag måste tänka i alla fall.
Mm. Tack Hans för dessa tankar kring Genoffa. Stort tack även till dig som har lyssnat och kanske i den här versionen av Operaguiden även funderat lite extra kring existentiella frågor. Hoppas att detta ska väcka ett intresse att uppleva Genoffa live eller på skiva, för det är den verkligen värd. Och som av en händelse så har Sveriges Radios proffsiga researcher och musikbibliotekarie Eva-Britt Silén hjälpt mig att sätta ihop en Spotify-lista med olika inspelningar från operan. Länken till listan den hittar du på Operaguidens sajt på sverigesradio.se. Sök på Operaguiden så hittar du den lättast. Och där finns det även fler guider om andra operor. Och de ligger också i appen Sveriges Radio Play och på ställen där andra poddar finns. God lyssning och tack för idag. Hej då!